Hej och varmt välkomna till BIM-podden. Jag har verkligen sett fram emot dagens avsnitt. Vi kommer att prata om något som berör alla som på något sätt direkt eller indirekt är aktiva inom byggprocessen. Idag har vi med oss Svenska institutet för standarder, SIS. Och vi ska prata om bland annat standard och vad SIS gör och även uppdateringen av bygghandlingar 90. Och vi har med oss på Skype Nina Sandahl, arkitekt, som i en förstudie sammanställt branschens önskemål när det gäller bygghandlingar 90. Och på plats hos SIS Fina HK har vi med oss Nina Schröder, chef för sektionen samhällsbyggnad på SIS, som kommer att berätta hur de nya handlingarna ska tas fram och hur du kan bidra. Välkomna till BIM-podden, Nina och Nina.
Tack.
Tack.
Hur är läget?
Jo, det är bra, tycker jag.
Jag tänkte så här. Vi kommer att dela upp avsnittet i två delar. Jag tänkte att vi ta med först första delen med Nina Sandahl som ska prata lite om uppdateringen av bygghandlingar 90 och sen gå över till och prata generellt om SIS med Nina Schröder. Med Nina Sandahl, kan inte du berätta lite om dig själv, hur du kom in i processen med bygghandlingar 90 och vad du gör, vem du är?
Absolut. Jag heter Nina Sandahl. Driver ett arkitektkontor i Växjö, Småland, som heter Site Arkitektstudio, och det har jag gjort de senaste 9 åren. Jag har också för ett par år sedan skrivit en bok som heter Arkitekt 2.0, som är en guide för projekterande arkitekter och för studenter som utbildar sig till arkitekter. Och där i så refererar vi mycket till olika standarder och SIS, och vi skriver också om bygghandlingar 90.
Just det.
Så på den vägen är det att jag kom in och fick göra den här förstudien åt SIS.
Mm-hmm. All right. Och då är du rätt så insatt i vad bygghandlingar 90 är.
Ja, det tycker jag. Tänka. Ja.
Men kan inte du berätta, vad är bygghandlingar 90?
Bygghandlingar 90 är en handboksserie som är framtagen av SIS. 8 handböcker som egentligen beskriver hur en bygghandling bör utformas och se ut. Rekommendationer för att få ändamålsenliga ritningar.
Just
helt
det.
Enkelt.
Så att alla på något sätt, alltså konsulter, entreprenörer, och ska liksom förstå varandra.
Ja, det kan man säga. Och många beställare använder bygghandlingar 90 som ett referensdokument och hänvisar till det, att bygghandlingarna ska utformas enligt vad som står i bygghandlingar 90. Just. Så det är en referensram, kan man säga.
Men varför tycker du att det behövs en uppdatering av bygghandlingar 90?
Bygghandlingar 90 är ju, som jag sa, 8 böcker. De har uppdaterats i lite olika intervall och kommit i lite olika tider. Det händer ju otroligt mycket med våra ritverktyg, hur vi jobbar både på de enskilda kontoren och konsulter emellan. Och många delar av bygghandlingar 90 är utdaterade. Vi jobbar inte så längre. Vi behöver delvis lite nya riktlinjer som baserar sig på de verktyg vi använder idag. Vi ritar ju mer i 3D idag, till exempel. Vi har BIM som kommer in mer och mer när vi jobbar.
Just det.
Och sen har vi också fått, eller man har fått mycket synpunkter på bygghandlingar 90, att det är lite för vagt, att det mer är allmänna råd och så här. Så att det skulle behövas ett stringentare verktyg där man får tydligare riktlinjer. Speciellt då när man använder det som ett referensdokument i ett avtal.
Du menar att folk tolkar det på olika sätt?
Ja, det finns, det är ganska öppet för egna tolkningar.
Just det.
Och sen så har det också varit så att när man har uppdaterat en del, så har man... Då säger man ibland emot vad som står i andra delar som är äldre.
Så att de motsäger
varandra lite i vissa delar.
Ja, just det. Ja, men det är jättebra. Och vad innebär det här för studien?
Studien har, delvis har ju SIS gjort ett jättejobb med att göra undersökningar eller intervjuer med branschen, med olika aktörer i branschen. Och det var egentligen så jag kom in från första början också, att jag var en av dem som Fredrik då på SIS intervjuade, Fredrik Fen.
Just det.
Så började det, och sen så fick jag frågan om jag ville få ner den här förstudien i text och göra tillsammans med SIS ett påstående, kan man väl kalla, hur en uppdaterad version av bygghandlingen 90 skulle kunna se ut och hur man skulle kunna använda den.
Just det. Hur har det gått till, mer konkret?
Ja, jag har ju fått underlaget från de här intervjuerna och olika synpunkter, och sen har ju Fredrik och jag har haft täta möten, och även andra på SIS har varit inblandade, och vi har diskuterat fram och tillbaka hur man skulle kunna göra detta. Mm. Och jag har ju också då satt mig in i de olika delarna lite mer på djupet och tittat på vad jag tycker är relevant att ha med och vad jag tror att branschen inte, vad som inte kanske är aktuellt längre. Och sen utifrån det har vi gjort ett påstående nu. Mm. Det är väl det man kan kalla förstudien egentligen till vad bygghandlingen 90 skulle kunna bli. Och det är ju det vi också nu kommer gå ut och fråga branschen. Är vi på rätt väg? Är det så här vi ska göra? Är det detta ni vill ha?
Just det. Men då har ni liksom landat någonstans där nu då? Alltså ni har någon sorts första utkast eller?
Ja, det har vi ju, och den finns på SIS hemsida också. Om man letar sig fram till bygghandlingen 90 så finns det en liten flik där man kan se både ett förslag på en ny disposition som vi har tagit fram, och sen en presentation av hur det nya verket skulle kunna byggas upp då.
Ja, just det. Är den som ute på remiss, kan man säga, eller?
Ja, det kan man väl säga. Det är ju det som kommer att diskuteras på nästa. För nu kommer det bjudas in till ett intressentmöte där branschen får uttala sig på ett eller annat sätt.
Ja, men då hänger jag med. Okej, så din roll har ju varit att främst att jobba och ta fram förstudien?
Ja, precis. Men, och jag tycker att det här ska bli jätteroligt att se hur det här mottas från branschen och vad andra aktörer tycker. Jag är ju som sagt arkitekt, jag har ju den ingången när jag tittar på detta. Men verket, eller den här bygghandlingen 90, vänder ju sig till hela byggbranschen egentligen. Alla både beställare och andra konsulter.
Just det.
Det kan komma mycket synpunkter och bra input från andra håll, även om vi såklart har pratat med andra, och speciellt sist då i de här intervjuerna har vi ju pratat inte bara med arkitekter såklart, utan med hela branschen.
Nej, men det känns som att det är rätt person på rätt plats att få med en arkitekt, framförallt arkitekternas synpunkter, då täcker man rätt så mycket, alltså tycker jag. Ja, men jättebra, och jag tänkte så här, innan vi tackar för din del här, för jag vet att du ska vidare nu, och då tänkte jag så här, hur är det enklast att nå dig om det är någon som har några funderingar gällande för studien av BH90 eller annat som de vill diskutera med dig? Hur kan man nå dig?
Ja, alltså antingen kan man ju gå via vår hemsida, site arkitektstudio.se, SAJT stavar vi, eller så finns jag på LinkedIn som Nina Sandahl. Det är väl de enklaste vägarna.
LinkedIn, där är bra.
Ja, LinkedIn är bra.
Man hittar allt. Ja, men jättebra. Nej, men då får jag tacka så jättemycket för din tid och önska dig lycka till med ditt arbete framöver.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Tack. Ja, men jättebra då. Men då kommer vi köra del 2 då för dagens avsnitt. Och nu tar vi in Nina Schröder. Hej Nina.
Hej Adam.
Hur är läget?
Tack, det är bra.
Har du haft en bra ledighet?
Ja, det har varit jättehärligt att vara ledig så länge. Absolut. Men kul att börja jobba igen också.
Ja, exakt. Ja. Kan inte du berätta lite kort om dig själv? Vad du gör och hur länge du har jobbat på SIS och vad du kommer ifrån innan vi kör igång med frågorna?
Absolut. Nina Schröder heter jag. Jag är nu sektionschef för samhällsbyggnadssektionen inom standardiseringen på SIS. Jag har varit på SIS i exakt 2 år idag. Så jag började 8 januari 2018.
Grattis.
Ja, så 2-årsjubileum. Mm. Innan dess har jag jobbat faktiskt i kemibranschen i många år. Så att jag har inte en ren byggbakgrund. Jag har jobbat en del med installationer innan.
Mm, just det.
Men nu är jag på SIS. Och SIS, vi är en organisation. Vi är en medlemsorganisation. Vi är ungefär 170 personer som jobbar här. Mm. Varav 90 jobbar med standardisering.
Okej. Okay. Ja. Ni är ju egentligen inom väldigt många olika områden. Det är inte bara liksom, du är ju...
Jag är inom samhällsbyggnad. Ja, men vi standardiserar ju väldigt brett. Vi standardiserar inom vård och omsorg, inom IT och ledningssystem, verkstadsindustri, material och process, konsument och miljö. Så att det standardiseras inom väldigt många områden. Det vi inte standardiserar är ju då el och IT, för det finns, vi har systerorganisationer som standardiserar inom de områdena.
Som tillhör ändå under samma...
Nej, de är inte SIS, men vi ingår i Svenska standardiseringsförbundet tillsammans.
All right. Ja. Okej, men jag förstår. Mm. Om vi går tillbaka till den där bygghandlingar 90. För jag frågade ju Nina Sandahl tidigare. Alltså när skrevs första... utkast eller första versionen.
Ja.
Var det 90-talet?
Ja, men det var det. Alltså jag har läst på lite grann här och det var så att bygghandlingar 90 kom ut 1991. Del 1 till 6. Det är ju 8 delar idag. Men om jag förstått det rätt så var bygghandlingar 90 ett svar på att man behövde uppdatera någonting som var från 70-talet. Jag vet inte vad det hette faktiskt, men det fanns någonting som var motsvarande. Mm. Så efter 30 år behövde det uppdateras. Och nu har det ju gått 30 år sedan bygghandlingar 90 kom ut första gången. Så att,
Men vad sa du? Var det bara del 1 till 6?
Ja, det är 8 delar idag. Och del 7 och 8 tillkom då 96. Och det var väl att man såg ett behov av liksom mark och anläggning som inte hade behandlats tidigare. Och likaså del 8 som då heter digitala leveranser. Det var ju nämnt, men det var ett svar på att man hade mer datorstöd då att framställa bygghandlingar.
Då är det på tid då kanske. Men det här med uppdateringen.
De har ju uppdaterats. Så att mellan 2003 och 2014, så har det så att ingen av delarna föreligger i originalutgåvan längre. Utan de har reviderats en gång.
Ja, okej. Okay. Kontinuerligt. Mm. Fast nu tar ni liksom en större omtag.
Ja,
liksom
det blir verkligen... ett omtag på alla delarna samtidigt.
Men hur gick arbetet till? Alltså vilka företag och organisation var drivande? Alltså jag tänkte...
Från början då, ja. Det var på den tiden, alltså 91, då ingick byggstandardiseringen, BST, den ingick inte i SIS då. SIS är ju liksom ett resultat av sammanslagningar av olika standardiseringsorganisationer genom åren. Så att byggstandardiseringen var drivande och de som var med i styrgruppen, det var ett antal branschorganisationer och även myndigheter. Och sen hade man då författare som kom från, alltså arkitekter, byggingenjörer som kom från branschen.
Fanns det några utmaningar?
Ja, det gjorde det säkert. Och de utmaningarna är väl att som när det gäller all standardisering då, att man vill nå så att säga konsensus. Man vill att det här verket när det kommer ut ska vara allmänt accepterat och förankrat. Och det är klart, då blir det ju alltid utmaningar. inte om det ska vara ett sådant allmängiltigt verk.
Ja, men exakt. Och de där uppdateringarna som har gjorts, vad är det som har gjorts att det har gjorts en sån uppdatering? Är det någonting som branschen kanske har kontaktat er direkt?
Och ja, sagt att det är nog på förekommen anledning att man tycker att som Nina Sandahl nämnde här, att till slut blir det så att det finns liksom motsägelser mellan de olika delarna, och när det har gått tillräckligt långt så ser man att ett behov, så att initiativet har kommit från så att säga branschen, och sen har då SIS tillämpat samma process egentligen, att man gör en förstudie, man tar in ett antal skribenter som får uppdatera, och sen så gör man en remiss att branschen får lämna synpunkter, och sen omarbetar man, och sen kommer det ut en ny utgåva då som förhoppningsvis då fyller behovet och blir använd.
Just det. Och hur har relationen sett ut mellan Bygghandlingar 90 och Standarder?
Ja, man kan säga att Bygghandlingar 90 är ju det är inte en sammanställning av Standarder, utan det är ju handböcker, men det refereras väldigt mycket till Standarder. Så istället för att skriva in standardtexterna, att om du ska, ja men gör så här, så hänvisar man till en standard. Så att det hänvisas till ett drygt hundratal standarder
i
Bygghandlingar 90.
Just det. Har ni liksom en avdelning för Bygghandlingar 90? Jag tänkte på din sektion.
Ja, alltså Bygghandlingar 90 är ju en produkt som ges ut av SIS. Tidigare hette det SIS förlag, men det är ju våran marknadsavdelning som ger ut Bygghandlingar 90. Mm. Man kan säga att vi på standardiseringen, vi är mer en fabrik. Vi producerar standarder som våra intressenter vill att vi tar fram. Så att de standarder som ligger till grund för Bygghandlingar 90, eller som refereras till, de har tagits fram inom SIS och inom sektion samhällsbyggnad, de flesta av dem. Så att vi har en teknisk kommitté 269, information för byggande förvaltning. Och man kan väl säga att genom åren så har många, de standarder som refereras till har tagits fram av denna kommitté. Och de har också varit aktiva i skrivandet och remissandet av Bygghandlingar 90. Men det är en marknadsprodukt. Just så det. Den är inte en standard i sig.
Nej, jag fattar. Nej. Ja. Men det är lite så här diffust i branschen. Alltså jag tror inte folk har riktigt förstått. Eller ja, nu ska jag inte säga för mycket. Men det känns som att det är mycket hänvisningar till Bygghandlingar 90. Men många vet egentligen inte vad det är. Eller vad det pratas inte så jättemycket från. Alltså på en arbetsgivare. Nej. Jag tänker liksom som arbetsgivare borde man prata lite. Fokusera lite mer på vad det är man hänvisar till egentligen. Mm.
Ja, absolut. Och då det ligger väl på oss då att göra verket känt och använt. Det är ju känt och det används. Men de som hänvisar till det kanske inte alltid har läst faktiskt. Utan Nej. Det blir med att man hänvisar. Och sen på förekommande anledning så kanske man slår upp och ser. Ja, men vad stod det egentligen i Bygghandlingar 90?
Just det.
Det kan ju också vara så att det föreligger idag. Man kan köpa det som ett pdf. Men det är ju 8 enskilda böcker. Och kanske uppfattas som lite krångligt att använda. Mm. Och det förslag som ligger nu i förstudien är att det ska bli ett digitalt verk. Som då kanske blir mer lättare och tillgängliggöra sig.
Liksom, just det. Och jag tänkte på, håller ni kurser förresten?
Vi håller, alltså SIS håller väldigt många kurser. Vi håller ingen kurs i Bygghandlingar 90 nu. Mm. Men jag ser ju att i samband med en revidering och att det kommer ut en ny utgåva i ett nytt format, så kommer det finnas behov av kurser för att göra det känt och använt. Ja.
Nej, men det hade varit jättebra, för jag kan vara ärlig och säga, jag själv i mitt jobb, jag vet att för ett tag sedan så sökte jag ju faktiskt på er hemsida och ville gå på en liksom så kallad kurs för Bygghandlingar 90 och liksom förstå mig, för jag letade efter liksom hur man ska motsätta olika saker och sådär. Men det kanske eventuellt
absolut, och det är absolut någonting som vi borde göra. Vi ger ju väldigt mycket kurser, men faktiskt inte så mycket inom just bygghandlingar 90 och redovisningsteknik och sådant. Så att det är, tack för tipset.
Ja, men vi får se, då håller vi tummarna då. Men vad är en standard?
En standard kan man säga, det är en lösning på ett ofta förekommande gemensamt problem inom en bransch eller sektor. Det är en standard.
Mm. Och hur tas en standard fram?
En standard tas fram i en speciell process som SIS då leder. Så det är egentligen en standard kan komma från Adam. Mm. Eller från en branschförening eller från ett företag eller en privatperson. Och kommer in en standardidé till SIS så gör vi en liten utredning.
Mm.
Finns det redan en standard som täcker det här?
Finns det behov?
Finns det intresse att vara med och utveckla standarden? Och finns det så brukar vi ordna ett intressentmöte. Att vi bjuder in och presenterar det här förslaget. Är det då tillräckligt många som vill vara med och arbeta och även finansiera arbetet, så startar vi ett arbete med att ta fram en standard. Och den här processen är då väldigt styrd. Vi beskriver standarden, den ska gå ut på remiss och den ska vara på ett visst format och den ska publiceras på ett visst sätt. Och sen ska den då också hållas aktuell genom att gå på översyn vart femte år och vid behov revideras.
Mm. Och hur kan jag påverka en standard?
Ja, det finns många sätt du kan, om det är en befintlig standard, det kanske finns en av de standarderna som är refererad till i bygghandlingar 90 som du tycker är, den här är ju helt föråldrad, ingen gör så här längre. Då kan du höra av dig till SIS, jag tycker den här standarden måste revideras. Och då kan vi bjuda in det till kommittén, du kan också, man kan vara med i kommittén och skriva standard. Man kan, om man inte har tid eller resurser att engagera sig i att jobba i teknisk kommitté, så kan man åtminstone vara med på remissen. För att alla standarder går ut på remiss innan de fastställs. Vi har ju det här konsensusförfarandet, så att först måste kommittén vara ensam att det här är ett tillräckligt bra förslag. Vi skickar ut det på remiss och låter så att säga allmänheten eller intressenter som inte är med i kommittén lämna synpunkter på remissen. Och där kan ju alla ha synpunkter på remissen. Och kommittén tar sedan in kommentarerna och en del beaktar man, en del beaktar man inte, och arbetar in dem i standarden innan den går ut på omröstning för att fastställas.
Ja, men jag förstår. Mm. Hur förhåller sig SIS till branschorganisation eller föreningar så som BIM Allians, BIS, Svensk Byggtjänst, IQ, Samhällsbyggnad och så vidare? Har ni någon koppling där?
Ja, alltså en del av de här organisationerna är vi engagerade i. Och det är så att det finns ju standarder. SIS ger ut svensk standard, vi ger ut europeisk standard och vi ger ut ISO-standard. Sen så finns det andra standarder också. Det finns branschstandarder som då kan vara ett komplement till SIS-standarder. Men vi standardiserar ju inte alls allt. Nej. Utan det kan finnas behov av även branschstandarder. Så att, ja, man kan säga att det är ett utbyte mellan oss och de här organisationerna.
Just det, så komplementär
är vi.
Okay. På något sätt tittar ni på andra på dessa branschorganisationer och se liksom hur det är de jobbar?
Ja, det kan man väl säga. Idéer kan ju komma. Alltså det kan ju vara så, till exempel de här IFC-standarderna från Building Smart. De har ju kommit in inom ISO, så att ISO nu förvaltar de IFC-standarderna. De har utvecklats av Building Smart. Så där finns ju ett utbyte.
Mm. Nej, men jag förstår.
Ja.
Ja. Men jag tänkte så här, hindrar inte standardisering innovation?
Ja, det skulle man kunna tro då, för att man låser fast. Men tvärtom så kan ju standardisering vara en möjlighet för innovation. Därför att om du har en ny produkt eller idé, så kan du ju redan i utvecklingsstadiet veta att den, alltså göra den så att den blir kompatibel med redan befintlig teknik. Så att på det sättet så är ju standarder är ju öppna. Patent och så är ju slutet, men en standard är ju öppen. Så om du är verksam, om du har någon innovation inom ett visst område, så kan du redan från början anpassa den efter befintliga standarder. För då blir tiden till marknaden mycket kortare.
Just det.
Så att man kan säga på det sättet att standardiseringen är så öppet gör ju att du har lätt att anpassa din produkt. För att en riktigt bra produkt, om den är så att du måste liksom, att den inte är kompatibel med sånt som redan finns, det gör ju att det blir svårare att nå ut till marknaden. Sen är det ju också så att om du jobbar med utveckling, om du är med och standardiserar redan i ett tidigt skede, då är ju du liksom, då sätter du ju trenden, då kan du ju styra så att säga utvecklingen åt ditt håll, så att marknader och andra får följa dig istället för att du måste följa andra. Så att du kan ju ha en strategi att du har standardisering med som en del av ditt innovationsarbete.
Nej, men jättebra. När det gäller koppling mellan SIS och Boverkets, alltså byggregler, alltså BBR och framförallt plan- och bygglagen. Ja. Hur ser det ut?
Det är ju så att BBR är ju så att säga föreskrifter som gör att man ska kunna tillämpa plan- och bygglagen. Och BBR hänvisar ganska mycket till standarder i både föreskrifterna och i de allmänna råden. Och det har ju varit ett sätt att, alltså ett sätt att visa på hur man kan uppfylla funktionskraven.
Så att
man kan säga att standarderna är inte lag, men lagstiftaren eller Boverket då, som är föreskrivande myndighet, har hänvisat till standarder som ett sätt att uppfylla funktionskraven. Så att i BBR så hänvisas till, jag tror att det är 123 standarder. Så det är väldigt många standarder som hänvisas till. Och klart att det är ju ett sätt att för den som ska bygga att enkelt veta hur man kan uppfylla kraven.
Kraven som BBR ställer.
Ja,
liksom sådär.
Ja,
men det är en jättebra. Och brukar de liksom BBR själv, alltså Boverket tänker jag liksom framförallt, är de med i någon sorts typ så här remiss eller någon?
Ja, jag kan väl berätta lite här när du frågar, för att Boverket ser faktiskt just nu över byggreglerna. De har fått ett uppdrag från regeringen att förenkla dem. Och ett sätt att förenkla dem kan ju faktiskt vara att ta bort de allmänna råden, vilket i så fall innebär att BBR inte längre kommer hänvisa till standarder i nuvarande form. Och det pågår just nu ett pilotarbete för att titta på BBR avsnitt 7 som handlar om buller. Hur den skulle kunna se ut utan referenser till standarder.
Just det.
Och Boverket deltar visst i standardiseringen, och Boverket är ju, vi har ju, jag nämnde den här processen med remisser, och vi skickar ju ut standardförslag på remiss, och Boverket och andra föreskrivande myndigheter är ju remissinstans, så att de har möjlighet att lämna kommentarer på alla.
Just det, påverka.
Ja, påverka.
Ja, men det är jättebra och spännande med nya BBR eventuellt.
Ja, absolut, och standarder kan ju bli ännu viktigare. Och SIS har ju ett jobb att göra där också, att göra standardisering och standarderna kända. När inte så att säga Boverket direkt hänvisar till dem, så måste standarderna stå på egna ben.
Just det, ja, jättebra. Och vad händer inom BIM, tänkte jag så här?
BIM-standardiseringen. Inom BIM?
Ja,
men där händer väldigt mycket. Det är ju den tekniska kommittén 269, information för byggande och förvaltning, som jobbar med BIM i Sverige. Och vi följer då, vi håller på med egna svenska standarder. Det finns fortfarande svensk nationell standard. Men vi följer också det internationella arbetet. Det är några kommittéer vi följer. Inom Europa så är det den europeiska kommittén 442, Building Information Modeling, som vi deltar i arbetet. Och sen på internationell nivå så finns det ISO TC 59, Buildings and Civil Engineering Works. Men så det kan ju tyckas att det här arbetet är väldigt utspritt när det gäller BIM. Mm. Men egentligen är det så att ISO, som då organiserar hela världens standardisering, mm. och den europeiska, samarbetar väldigt mycket för att det inte ska bli dubbelarbete. Mm. Så att man utvecklar standarder inom BIM tillsammans. Mm. Så ibland är det europeiskt ledarskap eller sekretariat, som man säger, inom standardiseringen, mm. för att ta fram en standard eller standardserie. Och ibland är det ISO. Men det kan ju sitta lite grann samma människor i de här kommittéerna också. Just skillnaden det. Är då att i sen så har vi de europeiska länderna, alltså inte bara EU utan Europa.
Mm.
Och i ISO har vi med Kina, USA. Mm. Ja.
Ja, men jättebra. Men tack så jättemycket för att du tog din tid. Jag tänkte att vi ska börja avrunda lite. Hur kan man enklast nå dig också? Är det...
Ja, man kan nå mig via SIS. Man kan mejla mig via SIS hemsida. Mm. Det är nina.schroder@sis.se. Jag finns också på LinkedIn som Nina Schröder. Om man vill nå mig där.
Mm. Ja, men jättebra. Och ja, men som sagt, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och tack för att vi fick komma till er fina kontor och spela in. Och jag får önska er lycka till med ert arbete framöver. Tack.
Tack så mycket, Adam. Jättekul att få vara med.